Du lyssnar på podden Ledarskap med Mikael Soderling. Jag är legitimerad psykolog och organisationskonsult. Och i den här podden utforskar jag tillsammans med chefer, branschkollegor och andra intressanta personer hur det är att manövrera i ledarskapet. Varmt välkommen! Dagens gäst är Anders Selström som är avdelningschef på Trafikverket. Du har dock inte alltid varit på Trafikverket. Du och jag träffades när jag tillsammans med en kollega genomförde en ledningsgruppsutveckling för NCC där du jobbade vid det tillfället, och jag tror att det var år 2016. Du var deltagare i den workshopen och jag minns dig väldigt väl från det tillfället, bland annat för att du introducerade mig för begreppet upplevelse, vilket jag tycker är lika roligt idag som första gången jag hörde det. Och vi får se om vi får anledning till att utveckla vad du menade med det. Jag har två skäl till att bjuda in just dig till den här podden. Det ena skälet är ju såklart att du är rackarns trevlig, trygg norrlänning. Och det andra är att varje gång jag träffar dig så har du något intressant att säga om ledarskap. Vi hade en lunch i oktober, vill jag minnas, och jag gick från den lunch och tänkte att det kan jag andra intressanta saker. Så när jag bestämde mig för att starta en podd var du en av de första som jag insåg att jag vill ha som gäst. Du är mycket välkommen, Anders.
Tackar, tackar.
Kan du inte berätta om vad du gör idag och hur din karriär har sett ut?
Ja, nej, men det kan väl göra. Jag vill ju börja med att tacka för den fina introduktionen. Det var ju trevligt och väldigt målande. Just kopplat till det också, att det var jättekul att bli inbjuden till den podden. Det är ju ingenting man gör till vardags. Men lite grann vad jag gör idag. Jag jobbar som avdelningschef, som du nämnde inledningsvis, där på Trafikverket. Och jag jobbar då med stora megaprojekt i Stockholmsregionen med bäring på väg då. Och det är väl, jag konstaterade också när jag tittade lite i backspegeln, att idag, nästan på dagen, så är det 20 år sedan jag började jobba med infrastruktur. Mm. Och det är väl mycket av, vad ska jag säga, där jag är idag är på grund av att jag alltid har varit nyfiken på vad som händer och fått jobba både som konsult, beställare och entreprenör. Mm. Och det har jag sett som en otroligt rolig grej på min karriärsdel. Mm. Det är väl egentligen karriär hittills där jag fått uppleva mycket olika saker, och mycket har varit fokus egentligen på ledarskapet i de här, oavsett vad jag har tillhört för någon typ. Om det har varit konsult, entreprenörer, beställare, så har jag ända sedan unga år brunnit för ledarskap. Mm. Som född och uppvuxen i Boden så var ju karriären ganska utstakad från början, att det var ju militär man skulle bli. Mm. Och jag var ju den i det sammanhanget också, och gjorde mina 15 månader som kompanibefäl, gick min förberedande officerskurs precis i den veva då världen var trevlig att leva i. Så man började dra ner det då.
Är det slutet 80-talet då, början
90-talet? Ja, början 90, ja precis. Mm. Början 90-talet. Och jag trivdes med ledarskapet. Jag tyckte det var roligt att se hur man tillsammans med andra kan få saker och ting att fungera. Och mycket då kopplat till hur får man människor att tycka att saker och ting är roliga och göra saker för varandra.
Jag är också i klubben, inte som kompanibefäl men som gruppchef. Jag måste ju säga att jag lärde mig mycket om ledarskap. Mer än vad jag kanske förstod då. Mm. I det militär alltså?
Ja.
Vad har du för tankar kring det?
Ja, men jag håller nog med där. Alltså det man har sagt också, det är ju att mycket av det ledarskap man får lära sig i det militära är ju också en förebild för ledarskap även i det civila. Mm. Med tanke på att där ska ju mycket saker hända under väldigt stor press. Mm. Och då gäller det ju att ha ett sätt att hantera det. Att kunna ta besluten, men också framförallt att lära den man leder vad som förväntas av dem. Mm. Jag tror att det är nyckeln till det, så att när det väl brinner till, då ska det vara väldigt enkelt att följa.
Ja, det blir ju inte mer tillspetsat än i en krigssituation.
Nej, det blir inte det. Och man kan väl säga så här att jag var med om en liten obehaglig händelse just under den där tiden när vi var ute på en övning och sköt med skarp ammunition. Där vi helt plötsligt började få elden över oss. Mm. Och då ser man ju också vad värdet är, att alla vet vad skydd betyder. Mm. Då slänger man sig på backen, man frågar inte, utan det har man lärt sig.
Det här är väldigt otippat. Nu låter det som att det här är förberett. Det är det inte. Jag har varit med om exakt samma sak.
Oj då.
Plus och så viner spårljusen runt omkring en och det liksom studsar i terrängen. Och... ja, och när jag pratar om det så börjar pulsen dunka. Mm. För jag trodde jag skulle dö.
Ja, nej men det är obehagligt. Och... nej men det är ju det. Men det, återigen så blir det ju på något sätt när en sån sak händer, när man har tränat för det och alla förstår vad som krävs, då tänker man inte, då gör man.
Mm. Ja, exakt. Skydd.
Mm, precis.
Alla slänger sig ner. Om man inte ser spårljusen så slänger man sig ner.
Man ifrågasätter inte. Och nej. Det kan man ju översätta till våran värld idag då istället. Att om man ber någon göra på ett visst sätt i våran verksamhet idag så kanske man ifrågasätter och tycker att man kan göra på ett annat sätt. Men den diskussionen har man inte när spårljusen far över huvudet.
Nej, det är inte läge när KSB:n, kulsprutan skjuter.
Nej.
Du, vad intressant. Att vi har den delade upplevelsen. Det får vi kanske prata mer om vid ett annat tillfälle.
Ja, absolut.
Du har liksom redan börjat svara på en fråga då som jag vill ställa. Och den är ju då jättestor. Vad är ledarskap?
Jag brukar säga så här att det finns ledarskap och det finns chefskap. Om vi börjar med chefskapet så handlar det ju mer om en beslutsmässighet och rent formella delar. För mig är ledarskapet en förutsättningsskapande del i det hela. Alltså ledarskapet handlar om att med hela dig själv gå före och visa, men även hjälpa andra att nå sina mål. Och jag tror att det där handlar ju mycket mer än om att exakt, alltså vara en fråga om exakt hur man är, utan mera att du är konsekvent. Alltså att det är... på något sätt så ska det ju vara lätt att följa en ledare också. Det handlar ju inte, för då kommer man in på chefskap och man bara tvingar folk att göra saker. Men ledarskapet på något sätt kräver ju att det finns en tydlighet och en vilja att följa.
Ja, just det. Hos medarbetare.
Hos den medarbetaren, ja.
Just det. Jag tror du sa ord, jag vet inte om du sa ordet eller om jag tänkte det, men förutsättningar eller skapa förutsättningar. Mm. Sa du det? Eller
ja.
Ja. Kan du ge exempel på, utifrån din erfarenhet och liksom långa karriär, vad du har lärt dig om vilka förutsättningar är de viktiga då? Går du att säga någonting om det?
Jag tror att de förutsättningarna som är viktiga när man nu jobbar med medarbetare och underställda medarbetare, det är att man är tydlig på vilken förväntan det finns på dem. Alltså vad förväntar jag mig av dig i ditt ledarskap när du beter dig i olika situationer? Det går ju aldrig att säga att åt en människa att du ska gå in och vara så här på ett byggmöte. Utan det gäller ju på något sätt att skapa en det jag vill komma till är att det går inte att ge ett manus på att vara en ledare.
Nej,
det gäller att på något sätt jobba med hur man uppfattar sin situation och hur man tar ett ledarskap och hur man leder en annan. Det kan man ju diskutera runt. Men att säga så här, läs igenom manus, gå in och vara väldigt glad eller gå in och vara tydlig eller göra sådana här saker, det funkar inte. Mm. Utan det kräver mer ett lärande egentligen, att lära sig jobba med ledarskap.
Mm.
Det låter väldigt invecklat så här, men jag tänker samtidigt så det är svårt att förklara.
Ja. Jag börjar med att säga att det är en omöjlig fråga, för den är så stor och vid. Man kan dela upp det, precis som du pratar om, chefskap, och man kan dela upp det i ledarskap som kanske är något mer visionärt och relationellt, medan chefskap kanske är liksom, på engelska säger man management och strukturer och processer och så vidare. Men en grej som jag predikar är väl fel ord, men förespråkare i tydlighet i ansvar och mandat. Och grejen är, när man säger det, det är ingen som säger det, har jag aldrig tänkt på det. Så här, folk vet ju det.
Mm.
Men faktum är att i tidigare poddar, och när jag ser liksom, varje dag när jag jobbar med chefer och ledningsgrupper, att Ja, alla fattar att Anstrom-mandat måste vara tydligt, men man har inte borrat på djupet. Så jag gör en tolkning som innebär att vi ska gå till vänster. Du har gjort en tolkning som innebär att vi ska gå till höger. Mm. I värsta fall blir vi irriterade på varandra.
Ja.
Så jag tänker att i tillägg till, du säger, till det du säger, att verkligen ta sig tiden att dyka ner i vad är mandatet. Och mandatet kanske, om man nu ska göra något, kanske viktigare än ansvaret, jag vet inte, men det är i alla fall grymt viktigt. Vad tänker du?
Ja, men just jag pratade om det där med mandat här om dagen, och det är ju också det här med återigen det här att ha ett mandat eller att ta ett mandat. För att där kommer man in på någonting annat. Man kan säga till människor rent mekaniskt att du ska göra det här och det här och det här. Men om de inte känner att de har tryggheten att kunna ta ett mandat utöver det, så kan det ju stoppa vid någonting. Så jag tror att absolut mandatet är viktigt, och det är ju olika viktigt i olika situationer. Ibland kan det vara en beloppsgräns eller det kan vara andra saker. Men jag tror att man får inte vara rädd för att ta mandatet heller. Om man märker att en fråga går i en viss riktning, så kan man faktiskt ta mandatet och säga någonting kring det då.
Jag kommer ihåg mitt andra konsultjobb. Jag har en bakgrund innan jag blev psykolog, så jag jobbar med försäljning i kanske 15 år i alla fall, kanske mer, kommer inte ihåg exakt. Så jag har jobbat som säljcoach, säljchef och lite olika liknande roller. Och när jag blev anställd på det konsultbolaget, så sa vår vd, eller idén kom upp, skulle jag kanske kunna bli säljcoach för konsulterna. Och då ställde han en fråga till mig, så här, jag minns inte exakt hur orden föll, men så här, behöver jag skapa en arena för dig? Och vad han menar med det, behöver han liksom inte bara tala om nu har vi en säljcoach, utan liksom också gissa jag då bygga mandatet inför gruppen. Och det var en väldigt bra fråga, det var en väldigt befriande fråga, för jag tänkte att han förstår. För jag är så här nyanställd och skulle jobba med ganska seniora konsulter som faktiskt var mer seniora och skickliga än vad jag var. Vem är jag att komma här och vara säljcoach liksom? Så att hans uttryck var att behöver jag skapa en arena som jag tyckte var bra.
Ja, det jag tolkar det du säger, det är just det att behöver man på något sätt, ja, men ge dig det utrymmet och att de andra också förstår ditt uppdrag. Så att det inte blir en så här kommer en slyngel in och tar kommandot över mig. Utan att man förklarar lite grann vad är syftet med att just du blir säljcoach. Vad är det du har för bra förutsättningar och förmågor som gör att du kan hjälpa gruppen att bli ännu bättre. Och då handlar det ju inte om kanske det enskilda säljandet, utan det handlar ju mer om helheten kring gruppen.
Exakt, precis.
Och skapa den tryggheten också.
Precis. Jag går tillbaka till någonting du sa förut. Där det ligger mellan raderna också att du har någon slags tilltro till individen.
Och det var spot on, för det är lite svårt att förklara när du ställer frågan just vad är ledarskapet. Och jag gör det. Jag har ett, vad ska jag säga, vissa kanske kunde säga att jag är naiv. Men jag har en väldigt tro på människor. Tills de har bevisat motsatsen. För jag tror att på något sätt, när jag slutar vara det, då kommer det bli problem.
Eller
då börjar jag värdera människor redan innan de har fått chansen att göra någonting. Så jag väljer att ha den tron om människor. Att alla vill gott, alla vill göra sitt bästa. Och kan jag då dessutom ge dem rätt förutsättningar och låta dem försöka. Hitta sitt ledarskap, hitta sin väg framåt. Och inte vara och peta och styra att de ska vara exakt som jag är. För det är inget värde i det. Utan det viktiga är att de hittar sig själv och hittar sitt ledarskap. Och att det då, lite som jag var inne på innan, skiljer på chefskap och ledarskap. Det handlar inte, ledarskap handlar inte om att sätta tydliga gränser på det sättet och vara precis och så. Utan ledarskap, det handlar om att skapa en miljö. Skapa förutsättningar för att kunna bli sitt bästa jag. Eller gruppens.
Och det bygger på, jag har sagt i en tidigare podd, och folk som har jobbat för mig har hört mig säga det här många gånger. Och det ekar egentligen det du sa. Jag tänker att människor, de allra flesta vill bidra.
Ja, absolut.
Så här, första dagen på nya jobbet, man kliver in på kontoret. Hej, jag heter Mikael, jag är nyanställd där. Då är man ju rimligen motiverad.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Så kan vi bara se till att Kalles och Lisas motivation håller i sig, så ska vi nog se det. Liksom.
Ja, och det där tycker jag märker, det där märker man mycket i det här, att om du rent bara anställer människor som produktionsmaskiner och tar in dem och säger välkommen, gör ditt bästa, vi ses någon gång, så blir det inte bra. Utan det gäller på något sätt att hela tiden, ja men genuint från båda hållen, vara intresserad av varandra och intresserad av den resa man faktiskt är inne på. Mm. Och det är ju mycket, märker jag när jag anställer folk, att jag tittar ju väldigt mycket på hur människorna är. Inte i första hand, alltså CV:n är ju på något sätt en hygienfaktor. Mm. Vi har i alla fall jobbat i samma bransch. Mm. Men det som är otroligt viktigt för mig, det är just det här drivet, viljan. Att jag brukar säga, om lyset är tänt och någon är hemma, då är det ju fantastiskt. Det slår ju vilken utbildning som helst egentligen. Men just det här drivet att göra saker och vara nyfiken och ta sig an arbetsuppgifterna på ett sånt sätt. Det sprider så mycket glädje. Mm. Jag brukar säga det ibland också, att om man är några stycken i ett rum och står och pratar med varandra och skrattar, så lockar det till sig andra runt omkring. Mm. Och det handlar mycket om, alltså det är en stor del i ledarskapet att skapa den positiva stämningen så att fler vill delta. Mm. För det är väldigt lätt att göra det motsatta. Och det är återigen där lite grann chefledar skiljelinjen för mig, att du kan vara jättetydlig och allting, de här bitarna, men det är inte kul ändå.
Nej.
Det måste finnas någonting till.
Ja, då blir det produktionsmaskiner då, i värsta fall.
Ja, och det är ju som, det kan vara bra i vissa avseenden också, men med det vi jobbar i som är väldigt dynamiskt från ena dagen till den andra kan skilja väldigt mycket i arbetsuppgifterna och vad som händer, så tycker jag att man behöver kunna ha den flexibiliteten och kunna känna sig trygg i den, det också.
Mm. Ibland när jag fantiserar om mig själv i ett parallellt universum, så tänker jag att jag, utifrån min erfarenhet då, jag skulle inte klara av att ha ditt jobb. För jag har ett alldeles för stort kontrollbehov. Jag har synpunkter på allting.
Mm.
Hur hanterar du, fråga ett, har du ett kontrollbehov? Två, hur hanterar du det i så fall?
Mm. Nej, men jag kan väl säga så här, jag har väl ett kontrollbehov i grova drag. Men inte på detaljnivå. Och det är ju någonting som, det är någonting som också får växa fram genom åren. Jag tyckte när jag började som i min ledarkarriär, så hade jag jättesvårt att förlika mig med att jag ber någon annan göra någonting och så görs det. Och jag ville gärna vara där och styra och leda lite grann så. Men åter tillbaka till det här med om man ska få det här att funka, så måste jag våga lita på mina medarbetare. Jag måste våga ge dem egna arbetsuppgifter. Jag måste lita på att de utför det på bästa sätt.
Mm.
Och utan att, vad ska jag säga, det är ju också en fin linje mellan om jag bryr mig eller om jag bryr mig för mycket. För man kan ju heller inte bara släppa det fullt ut och tänka så här, ja men det där får de lösa själva. Men det kan man ju lösa genom att ha en väldigt bra relation med sina medarbetare. Då menar jag just den här dialogen, att jag jobbar så med mina underställda chefer att vi har en veckoavstämning varje vecka. Där vi pratar högt och lågt, privat jobb. Men vi bygger en relation och vi bygger en tillit till varandra. Och också checkar av med att ja, men vi mår bra, vi gör rätt saker, vi har framdrift. Är det någonting som skaver eller någonting vi behöver titta på? Och framförallt, för min del, så ställer jag också frågan, är det någonting jag kan göra som avlastar dig i din vardag? Så att jag tror att, jag skulle vilja säga att nej, jag har inte ett kontrollbehov på det sättet. Men jag är heller inte låt gå.
Mm.
Så att det är en avvägning däremellan.
Och det är ju, precis som du säger, det är ingen skarp gräns där. Det är ju en gråzon.
Ja, det är. Och det gäller väl att kunna gå både in och ur beroende på var man är. Mm. Lite grann ibland så kan man behöva hjälpa till, men inte för egentligen för att jag vill kontrollera. Men det är för att jag sitter på en erfarenhet som gör att vi kan komma fortare fram. Mm. Men det är ingenting jag gör hela tiden, för då tar jag ju bort deras kreativitet. Det värsta som finns, det är ju när man går in och detaljstyr i den omfattningen så att folk, till slut så gör de bara det man säger.
Mm.
Du tar bort hela kreativiteten, hela viljan att prova nya saker och sånt där, utan då blir det helt och hållet toppstyrt.
Mm.
Så det gäller att hitta en balans där. Men jag är mer åt hållet att göra det själv än att jag är där och säger gör som jag säger. Mm. Och det tror jag på något sätt så det, erfarenhetsmässigt så ser jag att det har varit bra för folk. Väljer att stanna, de gillar att jobba tillsammans med mig, jag gillar att jobba tillsammans med dem. Och vi skapar ett värde gemensamt och det lockar till sig andra. Mm. Och det är det som är, jag menar, ta våran bransch idag, den har ju varit väldigt het. Men vi har lyckats bra med att rekrytera människor. Men det tilldelar jag den här gruppen som står i ring och skrattar. Det är det som lockar, det är inte pengarna. Det är inte, jag menar, det här jobbet kan man göra hos många olika myndigheter och företag och så vidare. Men den kulturen man bygger där man tillsammans tar sig an uppgifterna med ett leende på läpparna och med en, vad ska jag säga, stor tilltro på både sig själv och sin omgivning. Det är kul på riktigt.
Och då bygger du arbetsgivarvarumärke.
Ja, du bygger varumärket och det är ju och varumärket, det blir ju där du är. Du bygger det varumärke hos den du är. Mm. Men du gör det på ett så sätt att du attraherar medarbetare. Du skapar den här kulturen runt omkring det som är väldigt vi, men har ändå en vad ska jag säga, en hierarki. Men det är ju kopplat till chefskapet mer än till ledarskapet. Mm. Det behöver finnas en chefshierarki för att fatta beslut. Och det kan vara beloppsgränser och det kan vara mandat kopplat till det. Men det är den chefsdelen i det.
Attesträtt och sådana
saker. Attesträtt och sådana saker, ja. Och det har ju egentligen ingenting med ledarskapet så att göra. Utan det är mer någonting vi måste göra. För det är krav på det.
Ja, just det.
Så att, nej, men jag tycker att det är... Jag har sett det i många olika delar där vi har jobbat med de här frågorna och just den här glädjen, den är värd mycket.
Mm. Nej, för jag tänker att där går tillbaka till att skapa arbetsgivar, varumärke. Då tänker jag att det är inte så att gissningsvis då, att du så här, nu ska skapa ett arbetsgivarvarumärke, utan det byggs ju av sig självt,
ja,
kan
man
säga.
Det.
Om det är så här, jag hör att jobbar man för andra så är det kul, man söker sig dit så att säga, så mm. Det är mer informellt egentligen.
Ja, men det blir det, och jag tror att det sprider sig, för jag brukar ju skoja och säga så här också, när man jobbar med mig så behöver man aldrig vara hungrig.
Jaha.
Och det är ju också såna grejer som att jag tycker ju själv det är jättejobbigt om man ska vara på en utbildning eller en kurs eller på vad det än må vara. Och så får man 2 korslagda sparrisar till lunch. Det levererar man inte på. Så jag har alltid satt en fjäder i hatten till att när man gör såna här saker, då ska man äta bra också.
Ja, okej. Man ska bokstavtolka här nu.
Alltså. Ja, alltså bokstav, verkligen, ja. Så att man ska inte bara äta, utan man ska äta bra.
Ja.
Och lite skämt och lite allvar i det, men jag tycker det är ju återigen så här grundläggande. Vad gör att människor presterar?
Mm.
Ja, du bör ju vara mätt och nöjd och glad. Det är ju en ganska bra början.
Det är en väldigt bra början.
En bra ingång till att göra någonting. En annan sak är det också det här med de här långtradarmötena när man kör flera timmar i rad utan paus. Mm. Det går bort.
Mm.
Utan det gäller ju på något sätt skapa den här miljön där alla vill vara med och prestera.
Mm.
Och det är små grejer. Man kan tycka att det är löjligt. Ja, vadå, vi kan väl ha i någon halvtimme möte. Nej, jag bryter efter 45 minuter. Mm. Då är det en bensträckare.
Mm.
För då tar mitt engagemang slut. Mm. Inte för att jag inte vill. Men på något sätt påminner jag mig, eller kommer på mig själv att jag loggar ut.
Ja, men jag kan bygga på det. Så fort vi har komplexa uppgifter att hantera som kräver att vi måste tänka. Vi har ju bara så mycket bensin i tanken.
Ja.
Så det är ju självklart, men jag ser också att det är lätt att underskatta detta.
Mm.
Och glömma bort det med att äta och fylla på.
Ja, och det blir ju det. Och jag menar, det blir ju på något sätt en del i ett ledarskap.
Mm.
Det gäller ju inte bara att leda från A till B. Det gäller även att leda det som händer runt omkring.
Mm.
Den miljön.
Och då är vi tillbaka på att skapa förutsättningar.
Ja, lite grann också. Det var lite kul för ett antal år sedan, 2020, precis i pandemin faktiskt, när jag tog över Tvärförbindelse Södertörn. Så fick jag trots pandemin till att vi körde en programdag med 40 personer. Vi satt i stora runda bord med långt avstånd emellan och vi gjorde en hel del aktiviteter. Och hela den dagen så jobbade jag bara med motivation, stolthet och styrkor.
Mm.
Och det som var kul när vi hade kört under dagen, så var det en medarbetare som kom fram till mig och sa så här att det här är första gången jag varit med på en sån här dag när vi pratar om oss.
Mm.
Och jag lite grann tillbaka igen till ledarskap. När vi träffas på det här sättet, då ska vi ju prata om oss. Mm. Vad behöver vi för att göra? Vad behöver vi göra för att orka? Vad behöver vi för förutsättningar för att klara vårt komplexa uppdrag i många avseenden? Och att titta på diagram och paragrafer och sånt där, det kan vi göra på de andra 364 dagarna om året.
Mm.
Men just den dagen då vi ses, nu är det ju mer än en gång om året. Men för att få det lite grann i det. Vi måste prata om de här sakerna som är de mjuka delarna som är, för att bygga tilliten, för att bygga känslan av att vara en del i ett sammanhang, för att bära, alltså bygga en kultur, och för att alla ska ta sitt eget ledarskap.
Mm.
För man brukar ibland prata om självledarskapet också, men det handlar ju om att kunna styra sig själv och leda sig själv. Men det är inte självklart om man inte pratar om de frågorna, om de förväntningar som finns. För det kanske är många som tror att ja, men jag är ju bara här.
Mm.
Men det finns faktiskt ett krav även från mig på deras egna självledarskap.
Mm. Som jag sa i inledningen, Anders har alltid intressanta saker att säga. Nu har du sagt flera intressanta saker som jag vill kommentera här. Men så var ska jag börja? Jo, men jag börjar med stolthet.
Mm.
Det här är, ja, här är mycket att säga om. När jag jobbar med ledningsgruppsutveckling, så jag har liksom en mall eller en idé i vårt fall. Som när vi är klara så ska vi ha en ledningsgrupp som är up and running. Jag jobbar efter någonting som heter målkartan eller målmatrisen. Den som är intresserad av det kan köpa en bok som heter, vad den nu heter, men den är skriven av Maria Åkerlund och Christian Jakobsson. Gå in på Adlibris eller Bokus. Maria Åkerlund, Christian Jakobsson. Jag tror den heter Grupputveckling i praktiken. Där finns en modell som heter målkartan eller målmatrisen. Och den innehåller bland annat att ledningsgruppen behöver ha en vision för sin organisation. Inte en vision för affären eller kunden, utan för vad vill vi med organisationen.
Mm.
Och det andra är att ledningsgruppen behöver en idé om hur vill vi ha det då? I vår ledningsgrupp, vi träffas ju med viss frekvens. Och går man till en studie som jag nämnt i tidigare poddar, What Characterizes Effective Management Teams av Bang & Middelfart, så ser man att förutom att det är uppenbara att ledningsgruppen ska producera någon form av beslut och så vidare, vägledning för sin organisation, så ska ledningsgruppen också producera trivsel, motivation och lärande för medlemmarna.
Ja.
Den outputen blir en input till nästa möte.
Mm.
Och då, när vi kommer till de här passen, vad vill ni med organisation och hur vill ni ha det i er grupp? Så signalerar jag samma sak som du här, alltså stolthet, glädje, energi, ståpäls.
Mm.
Och det är oftare så att folk tittar på mig som ett UFO,
ja,
än att de lutar sig fram och säger ja,
jag vill vara stolt,
jag vill vara visionär. Jag vet inte om det är svenskt. Men hur lätt eller svårt har du att få genomslag för det här sättet att tänka kring, ska vi säga det emotionella eller visionära eller det varma?
Mm. Nej, men det där är ju en resa. Precis som du säger, det är inte självklart att man säger det i en ledningsgrupp, att alla bara ställer sig upp och applåderar och tycker att nu är vi ju jättestolta. Men jag tror att det är många delar, och det är ju en utvecklingsresa i ledningsgrupperna just att komma dit. Men jag tror mycket sådana här grundläggande saker, som till exempel att det jag brukar säga till de ledningsgrupper jag leder, att vi kan ha diskussioner och vi kan göra saker här inne. Men när vi går ut i rummet så ska det vara med ett leende på läpparna, och vi ska visa av att vi är enade och vi tycker det är kul det vi håller på med. För det sprider sig i organisationen, och då är det inte ute efter ett fejkat smile. Men alltså just det här att förstå att det vi gör är ju faktiskt viktigt, och det är en förutsättning för att våra medarbetare ska tycka att det är kul att kliva upp på måndag morgon och gå till jobbet.
Mm.
Så jag tror att det där är någonting som man måste träna. Har man det inte naturligt, så måste man träna glädje.
Mm.
Man måste träna vilken effekt det ger när jag beter mig på ett visst sätt. Alltså lite grann det här med spegeln, att le mot en babys och få ett leende tillbaka.
Mm.
Så att på något sätt så måste man medvetengöra det som du faktiskt påverkar omedvetet på din omgivning.
Mm.
Och då kommer man in på de här bitarna. Och när man börjar tänka på det, då blir det också som en del. Och på något sätt så lyfter det stämningen också. Ibland, du nämnde tidigare att vi hade träffats tidigare på NCC-tiden. Och ibland så är det så att man måste, trots att vi är så, i många fall, många är välutbildade och har jobbat länge och sånt där, så måste man lägga upp sådana här banala regler som det här med röd och gul och grön, eller röd och gul kommunikation och sånt. Mm. Röd och grön
heter det. Det är trafikljus.
Ja, trafikljusvarianten. Ja. Men bara för att medvetengöra varandra om det, för det är inte, man tänker inte på det kanske i alla lägen, utan man hamnar i ett tråkigt läge, även fast man inte behöver vara där.
Ja, men man kastar sig över uppgiften, ja. Och det ska vi inte ta ifrån folk såklart, nej. Men att min upplevelse är att man tenderar att underskatta kraften i, ja men vi tänker så här. Vad vill ni med er ledningsgrupp, med er organisation? Mm. Ja, en sak är så här, den ska leverera. Men vad händer om vi har stolta medarbetare? Ja. Medarbetare som känner att de har kanske ett stort eller oändligt mandat. Eller det är bättre att ta mandatet och be om ursäkt efteråt än att få en slap on the wrist.
Absolut.
Att liksom inte bara vi ska vara en leveranssäker organisation som skapar nöjda kunder. Mm. Vi ska vara en organisation där som, apropå det du sa förut, att människor vill söka sig till teamet. Man vill söka sig till den här organisationen för man, här är människor stolta.
Ja.
Och nu ser man inte den på mig som klappas upp för bröstet. Jag är stolt och vi är bra. Mm. Vi gör bra saker.
Mm.
Och det är som sagt, om man går tillbaka till min erfarenhet när jag lyfter de här frågorna i gruppen, så kan det ändå att de tittar på som ett UFO.
Ja.
Liksom.
Nej, men alltså det som är häftigt när man gör sådana där saker, det är ju när organisationen och medarbetare kommer själva och säger jag skulle vilja berätta om det här på nästa möte och börja som kliva fram och ta ett initiativ och både vilja lära andra men att få input på sitt eget arbete också.
Mm.
För jag tror att det där är superviktigt just att bygga det. För jag menar det här, ja men som du säger, vi ska bygga det här snabbt och vi ska göra såna här saker. Ja, det ska vi också göra. Men vi ska vara glada under tiden vi gör det. Vi ska vara stolta över det vi gör och det märker man så mycket när man får, i Förbifart Stockholm till exempel har vi mycket studiebesök. Och det som ofta blir en feedback från besökaren, det är att de känner vilken stolthet medarbetarna som berättar för dem har. Wow. Hur de brinner för sina arbetsuppgifter och hur de verkligen lyser upp när de får berätta för någon vad de faktiskt gör på dagarna.
Vilket kvitto.
Det är ett superkvitto. Vi hade ett annat kvitto igår. Det var en av mina projektchefer som var tillsammans med en inköpare var upp och träffade Trafikverkets styrelse och berättade om ett projekt som vi nu ska igång med. Och vill åka dit och berätta personligen för att de tycker att det här är otroligt coolt, spännande. Och vill verkligen förmedla det och fick en otroligt bra feedback sen av generaldirektören efter mötet. Att det märks att det händer saker.
Mm.
Och jag tror att det där är superviktigt både för individerna, för de som fick lyssna på det. Men också för organisationen att det arbete som görs uppskattas. Och då handlar det inte bara om skruv och mutter utan det handlar om hur vi tar oss an uppgifterna också.
Mm.
Hur vi kommunicerar, hur vi för fram vårt budskap och hur vi faktiskt är stolta när vi gör det.
Mm.
Så att det är på något sätt, det slår alla CV:n i världen om vi nu ska koppla det till ledarskapsdelarna. Alltså just det här att det är den här engagemanget, glädjen och det är otroligt kraftfullt.
Jag är helt med, apropå det du sa till CV till hygienfaktor. Liksom. Ja, bra, du har den här examen. Bra, vi är nöjda med det. Liksom.
Mm.
Det är också kul att lyssna på dig för att jag klev ju ut universitetet 2008 i januari. Jag började jobba egentligen dagen efter examen. Och från på det konsultjobbet jag hade och i andra sammanhang så har folk då sagt det här till mig. Ja, men du vet, de här ingenjörer.
Mm.
Så att de antingen förstår inte det här som du pratar om nu eller inte intresserade av det. Och i början med en konsult kan jag tänka sig att ingenjör, det är ett eget släkte. Liksom. Ja, de är som robotar.
Mm.
Men det visar sig gång på gång på gång. De är också människor.
Ja, absolut.
Och det är väldigt roligt att höra. Så alla ni nu som tror att ingenjörer, man ska passa sig för dem. De är inga robotar, de är människor de också. Mm. De vill också ha stolthet, glädje, kunna slå sig för bröstet.
Mm.
Jag bara kommer att tänka på den här... Liksom, dessa myter som florerar.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och det blir ju lite grann så också, om man inte pratar om dem och gör någonting åt det, så blir det ju bara värre och värre genom åren. Så att det är väl bra att kunna möta upp det. Mm. De har en kunskap i ett område som inte är lika vanligt, ingenjörskonsten. Men finns jättemycket fina människor.
Det är det klart. De har också fru och man och barn och absolut. Vänner och fiskeklubben och allt på det.
Och de vill också vara glad på jobbet.
Det är klart de vill det. Ja.
Och det är det som är så otroligt, vad ska jag säga, vi har ett tufft jobb. Speciellt i de här stora projekten. Det är stora pengar. Det gör ont i magen ibland att gå till jobbet och sådana här saker. Men styrkan, den har vi gemensamt. Mm. Det är det som är grejen. Och den måste man ha för att över tid orka med och jobba med de här stora projekterna.
Mm. Jag tänker komplexiteten i det ni håller på med, den är väl nästan oändlig, tänker jag.
Ja, och det man ska ha med sig och det som är viktigt att förstå, det är att bygga det, det är det lätta. Mm. Det är det runt omkring som är det svåra.
Vad menar du med det?
Ja, men alltså det är ju, vi påverkar ju samhället på så många olika sätt. Alltså det är tredje man, det är politiken, det är kommunerna, det är de som nyttjar vägnäten, i mitt fall där vi bygger vägar, och det är mycket lagar att efterfölja, det är regelverk som förändras i våra projekt som sträcker sig, kanske vi bygger i 10 år, 15 år, vi hinner byta regeringar, vi hinner byta vad heter det, regelverk och lagar och sådana saker, så att det är enormt mycket att förhålla sig till som inte handlar om själva byggandet av anläggningarna. Mm. Och jag tror att där har vi inte haft den vanan, för det är inte byggt sådana här stora projekt på många, utan det är ju de här Västlänken, förbifarten som startade för ungefär snart 10 år sedan. Mm. Före det så byggdes det inte, vad ska jag säga, sådana här jättestora projekt i närtid. Mm. Vilket har gjort också att alla måste på något sätt förstå vilken komplexitet det är utanför själva byggandet. Mm. För det påverkar så enormt många människor.
Om vi tar ett parallellt spår. Du var tidigare på NCC. Mm. Som ju är en stor koncern.
Yes.
Kan man säga. Trafikverket är också en stor organisation, ett verk.
Mm.
Så att de kanske på ett sätt, de här två organisationerna, kanske är mer lika än olika. Men det ena är ett privat företag, det andra är ett verk.
Mm.
Går det att säga någonting om skillnaden att jobba i en ytterst då, en politiskt styrd organisation kontra ett privat företag? Eller är det mer likt, givet storleken?
Jag skulle nog säga att det är mer likt än olikt. Mm. För det blir ju politik även i ett privat företag, fast där är det inte politiker inblandade.
Mm.
Men det blir ju politik på så sätt att det finns många viljor även i den. Du har aktieägare, du har en styrelse, du har även där starka människor som vill och tycker olika saker. Så att jag skulle nog säga att jämföra ett stort byggbolag med Trafikverket, det finns otroligt mycket likheter. Mm. Och det är väl på något sätt att det är ju inte... Alltså ledarskap är ledarskap oavsett var du befinner dig någonstans. Så att likväl du kan få precis samma effekt oavsett var du befinner sig. Om det är i en skolmiljö, om det är ett entreprenadföretag eller om det är en statlig myndighet. Så misslyckas man med att bygga den här stoltheten och känslan av sammanhanget och glädjen i det man gör. Och att man också förstår vem man är till för och varför vi gör som vi gör.
Mm.
Så spelar det nog egentligen ingen roll. Det är lite intressant. Jag har ju min fru är enhetschef på Österåkers kommun på ungdomsmottagningen och jobbar även med elevhälsa där. Och vi brukar ha ofta diskussioner just kring det här med ledarskap och de delarna. Och det man kan konstatera och det vi brukar skratta lite grann just där, det är ju att även om det är två skilda världar så är det precis samma utmaning.
Mm.
Så jag tror att det där med ledarskapet är inte kopplat specifikt till en bransch eller till en myndighet eller någonting sånt där. Utan ledarskapet är en förutsättningsskapare oavsett vilken organisation du jobbar med.
Mm, det är en väldigt kärnfull sammanfattning. Det jag hörde säga är det kanske mer likt än olikt. Trafikverket, eller så här. Verket kontra privata företag, och det har att göra med storleken.
Mm.
hur, om man tänker sig, man går till mig, jag är ett enmansföretag. Mm. Jag samarbetar med mig själv så att säga. Jag har ingen ekonomichef eller IT-chef, utan jag är allting och ingenting då.
Mm.
Men när en organisation växer,
ja,
5-10 personer, 50-100, 500, så här, vid något tillfälle så blir det liksom en koloss.
Mm.
Hur jobbar du med det som jag benämner de organisatoriska mellanrummen? Här har vi silo A, här har vi silo B och silo C och så vidare. Med chef A, chef B, chef C. Mm. Men mellan de här silosarna finns ju organisatoriska mellanrum. Mm. Där det finns frågor som alla äger och som ingen äger.
Ja.
Och om de bara blir hängande i luften så stiger frustrationen och produktiviteten och effektiviteten minskar.
Mm.
Hur tänker du kring det? Hur jobbar du med det?
Ja, om man tittar på rent organisatoriska så om man börjar i den änden av att ja, så fort du börjar bli en kritisk massa, det vill säga 10-12 personer, så är det ju lätt att tillsätta en chefsnivå och jobba med det. Och det handlar ju mycket också om att kunna hinna ha tid att utöva det ledarskapet och hinna ha tid att jobba med de här bitarna. Sen är det ju en utmaning att ju större organisationen blir så måste du ju samla den under ett antal chefer och ett antal delar. Men det jag tror är viktigt är att på något sätt kunna skilja på vad är viktigt för organisationen och vad är viktigt för det enskilda projektet eller den enskilda gruppen. För jag å ena sidan är jag väldigt så här från ur ett avdelningsperspektiv där jag då leder att vissa saker vill jag, det ska mera bara göras. För det finns ingen anledning att hitta på olika saker, utan jag vill ha det på ett visst sätt för att det ska vara tydligt. Ta ett prognosarbete till exempel, eller slutkostnadsprognoser och sådana här saker. Det går att göra på massor av olika sätt, men det finns inget syfte i det. Utan det handlar mer om att vissa saker ska man bara göra för att det är något resultat vi vill ha ut, det är någonting vi behöver lyfta vidare. Andra saker ska finnas kvar som en frihet i organisationen att lösa själva. Jag vet inte om det är speciellt svar på den frågan, men på något sätt för att fånga upp de här bitarna så gäller det att organisera sig så att man stödjer organisationen på samma sätt oavsett hur stor den är.
Mm.
Och lite grann ibland så i de här stora projekten som kan bestå av 20 delprojekt eller 25 delprojekt som är i miljardklassen, så pratar vi stora bolag om vi jämför det med det privata näringslivet. Mm. Och att tro att vi ska kunna få dem där att jobba på ett gemensamt sätt utan att hjälpa dem att göra det, det är ju en utopi.
Mm.
Utan det gäller ju att på något sätt styra till den nivån som man tycker är viktigt.
Mm.
Alltså till den här nivån så vill jag att allting ska se likadant ut. Men hur ni kommer fram till resultatet, det är inte lika viktigt.
Mm.
För det man behöver också tänka på, det är just det här att det finns alltid fler sätt att göra saker på.
Mm.
Och det behöver inte vara det som är viktigt, utan ibland så räcker det med att vi gör på det här sättet alla.
Mm.
Men i nästa avseende kan det vara, men gör hur ni vill, men på den här nivån då vill jag att ni redovisar det på samma sätt.
Mm.
Lite grann, vi pratade ju tidigare om det här med kontrollbehov och sådana saker också. Och får kontrollbehovet för mycket utrymme, då är man nere i skruv och mutter i allt.
Mm.
Och då binder man ju som ris åt organisation, då kommer det aldrig att funka. För då blir det mekaniskt på något sätt.
Mm.
Det finns ingen, vad ska jag säga, ägandeskap i frågorna. Utan det gäller på något sätt att skapa rätt förutsättningar och framförallt också förklara varför vi gör på ett visst sätt.
Mm.
Men det är svårt att säga hur man bygger organisation på några minuter, men jag tror att det viktiga är att man har en tanke på skalbarhet redan när man startar.
Mm.
Vad krävs för att vi ska kunna lösa det här uppdraget här och nu?
Mm.
Om det går som vi har tänkt oss, vad kommer vi då behöva förändra?
Mm.
Och att man tänker lite grann som jag införde i bland annat i tvärförbindelsen initialt, det var att tänk hela resan redan nu och fundera på när. Om vi sätter upp en tidsaxel på 10 år och jag drar fram den 7 år i tiden, hur ser din organisation ut då?
Mm.
Var befinner du dig i projektet? Att man tillåter sig tänka de här lite kanske abstrakta tankarna i början, men du måste ändå planera för hur du ska kunna skala din verksamhet, hur du ska kunna möta upp avvikelser. Vad händer om det här händer? Alltså lite också riskhantering i själva resurssättandet.
Ja, men du sätter ju också ord på en dynamik här.
Ja.
Givet dels storleken på projekten, dels tidslängden på dem, så är det ju då orimligt att ha en färdig idé från början. Ja. Vi får väl se hur det ser ut. Vi hoppas och tror,
ja,
men det kanske blir på ett annat sätt.
Ja.
Det får vara lite dynamiska.
Ja, vi måste ha en plan, men det enda vi kan med 100% säkerhet säga att den kommer inte att hålla.
Ja, exakt.
Och det tror jag också är viktigt, speciellt i de här stora projekten, att inse att vi måste ha ett arbetssätt som är så robust och så tydligt så att när vi byter folk, inte om vi byter folk, utan när vi byter folk löpande under hela det här projektets livslängd, mm, så måste det finnas någonting att hålla sig i.
Mm.
Om inte annat än kultur att hålla sig i.
Mm.
Alltså att när du kommer in som ny i verksamheten ska du känna att du blir väl omhändertagen. Det är väl definierat vad som förväntas av dig och vilka arbetsuppgifter och det du ska driva. För det kommer att ändras hela tiden.
Mm.
Och det måste man också jobba med just i frågan om ledarskap. Att inte bli uppgiven, inte bli frustrerad för att någon byter jobb eller något sånt där. Ja, det kommer de att göra. Vi kommer att se familjer bildas, kommer att födas barn, de kommer att gifta sig, de hinner skilja sig och byta jobb innan projektet är färdigt.
Ja.
Ja, deal with it.
Deal with it. Det är jätteintressant. Ja, men det är intressant. Det finns ett begrepp på engelska som jag inte har någon bra översättning på. Det engelska begreppet tolerance for ambiguity.
Mm.
Så här, vad är ambiguity? Ambiguity är tvetydighet, ovisshet. Och det är ju en egenskap som när jag jobbar med chefsurval som jag bedömer.
Mm.
Har Kalle eller Lisa tillräckligt tolerance for ambiguity? För att i vilket chefsjobb som helst så kommer det alltid att vara tvetydigt och ovisst.
Oh.
Det du beskriver, det är ju liksom i kvadrat eller kubik. Och så man behöver ju då ha en stor tolerans för tvetydigheten och ovissheten.
Mm. Mm.
Och det är också intressant att lyssna på det, för att jag dra någon slutsats här nu, att så här, dels har ni en linjeorganisation, men ni har ju också en projektorganisation.
Ja.
Det är en ganska komplex matris som har en storlek och som har en tidsutsträckning.
Mm.
Så det är bara liksom att hitta var 17 ska vi lägga då nivån på styrning och kontroll,
ja,
och sen be till Gud för resten.
Ja, ja, men lite grann så.
Ja.
Men som du säger det där med just det att du måste som högre ledare i de här organisationerna och även som medarbetare förlika dig med just det här att det kommer inte att vara perfekt.
Mm.
Det kommer att hända saker, det kommer att ske misstag, det kommer att bli media saker och sånt. Det bara är så.
Ja.
Det går som inte att bygga bort.
Men förlåt att jag avbryter, men nu ser inte lyssnarna och Anders sitter och ler. Det är roligt, jag sitter och får puls, för här är det så olika. För jag skulle som igen aldrig klara av ditt jobb. Jag har inte den där, det ordnar sig nog, jag har inte den inställningen.
Nej, och det handlar ju inte om att, alltså, missförstå mig rätt, det handlar inte om att det ordnar sig. Det är inte, vad ska jag säga, naivitet.
Nej,
men däremot är det en omöjlighet.
Ja, alltså, just det, att försöka kontrollera.
Hela vägen ut. Alltså att och det är lätt att, jag kan tänka ibland att någon tycker, jag vet att vi i någon intervju så vi hade ett ärende där de citerade mig när jag sa att jag sover gott om nätterna. Det är faktiskt inget skämt, jag sover gott om nätterna oavsett, det är en förmåga. Men jag tror att det handlar om att, det är ju inte så att jag är naiv och tror bara att ja, men allting löser sig.
Nej.
Men däremot så måste man på något sätt för sin egen överlevnad och sitt eget mående inse att det kommer inte att gå exakt som jag har tänkt mig i alla lägen. Men jag måste ha en handlingsberedskap och jag måste ha en trygghet i organisationen också. I stöd både i mina chefer och mina medarbetare, just det här att vi har samma syn.
Mm.
Det kommer att hända saker och det vet vi.
Mm.
Men det får vi hantera löpande helt enkelt.
Mm.
Det vore naivt att säga att nej, men det är lugnt. Ja, det här kommer inte att hända någonting.
Nej, men jag uppfattar inte heller att du ger uttryck för liksom, ska vi säga, bara låt gå och se vad som händer. Inte det du ger uttryck för. Att du ger uttryck för är ju att hitta skärningspunkten mellan, ska vi säga, den rimliga styrningen och kontrollen och den oförutsägbara verkligheten. Och det finns en skärningspunkt i de två kurvorna.
Ja, det gör ju det.
Ja,
jag tycker det är lite intressant. Jag läste någonting om Petter Stordalen för något tag sedan där också. Han fattar sina beslut på 80% av inputen.
Mm.
Och det där är någonting som 80-20-regeln har alltid funnits med i alla tider.
Mm.
Och jag tror just det här att försöka sträva efter de där sista 20%, det är både ineffektivt och kostnadsdrivande.
Mm.
För jag tror på något sätt att vi behöver hitta en nivå där vi gör tillräckligt bra.
Mm.
Inte gör det som går.
Mm.
För det är en otroligt stor skillnad i våran bransch, just det här med att våga lita på att det vi gör faktiskt är good enough.
Mm.
Utan det blir, ofta så blir det, man blir försiktig och börjar lägga på en massa säkerhetsgrejer. Det är både hängslen, livrem, livboj, ambulans som står bredvid och väntar på att kunna hjälpa till och sånt där. Utan, men det är ju också på något sätt, kan jag väl tänka, att det är ett uttryck för av att man inte är trygg.
Såklart.
Och att bygga en trygg organisation med ett tryggt ledarskap gör att vi kommer bort från de här bitarna. Vi vänder att gå från att vara reaktiva till att vara proaktiva.
Mm.
Vi går från häl till tå. Mm. Vi lutar oss framåt. Medarbetarna tar initiativ. De vet att de kan ta ett mandat. De vågar driva frågor. De vågar göra allt det här.
Mm.
Men det är ju någonting vi bygger upp som en kultur
mm.
i verksamheten.
Mm. Och går tillbaka till någonting du pratade om tidigare, du använde begreppet mjuka värden.
Mm.
Och det där kan ju beroende på liksom vem mottagaren är, landar som för de mjuka värden. Men jag skrev nog blogginlägg, jag vet inte om det fortfarande är ute på din hemsida. Rubriken var mjuka värden är fett hårda.
Mm.
Så jag försökte vara rolig där då. Men mjuka värden är ju fett hårda.
Ja, det är ju det.
Kultur, det, är ja. Liksom så här, det kan vi ta på allvar. Då är vi tillbaka till det visionära, stolthet, arbetsglädje, alla de här
mm.
grejerna.
Mm.
Och också med ditt resonemang kring CV som hygienfaktor. Vad är det för människor här och kan vi tänka och tro att de nog vill göra ett bra jobb, och hur sjutton skapar vi förutsättningar för det då?
Mm, mm.
Då är så här, det börjar likna någonting.
Ja.
Och det är väl, jag vet inte om du skulle säga att det är din filosofi, men det blir min tolkning av din filosofi.
Ja, men lite grann så är det. Och det är ju lite grann som det här med jag menar, min mamma var från Tornedalen. Det fanns alltid plats för en till. Det fanns alltid fika och det fanns alltid de här bitarna. Och min pappa var militär. Och med det sagt så kan man kan kombinera struktur och ordning med någon typ av omvårdnande.
Mm.
Man behöver inte vara det ena eller det andra.
Mm.
Och det tror jag är en viktig sån där sak att ha med sig faktiskt i det.
Mm.
Och det är det jag menar med det här med att man, de som är hårdnackat entreprenörer, eller om jag tar det som ett exempel, det kan lika gärna vara någonting annat. De tycker att de här mjuka delarna är bara svammel.
Mm.
De förstår inte styrkan av de mjuka delarna. Utan de ser bara framdrift. Hårt, spränga, slå, knacka, skruva. Det är det som är någonting.
Mm.
Men det finns inget motstånd, det finns ingen motsatsförhållande däremellan. Mm. Det blir bara så mycket bättre
mm.
om du har en bra kultur och ett bra ledarskap och ett bra självledarskap.
Jag nickar för jag har min version. Jag har inte varit med dina exempel, men jag har mina exempel precis där. Det finns någonting fint med det entreprenöriella, men det finns också en potentiell baksida där mm. vi liksom underskattar. Jalla, jalla, framåt, framåt.
Mm.
Så,
ja, man skrämmer bort människor. Ja. Det ser vi ju i vissa delar att ett negativt ledarskap eller negativt chefskap skrämmer ju faktiskt bort medarbetare. Mm. Du kan ju alltid byta ut dem
mm.
till en viss gräns.
Mm.
Men du skapar aldrig någon glädje.
Nej.
Du får aldrig det här extra. Det är ingen som tar det extra steget för dig.
Mm.
Utan det blir så att du gör nästan det du ska göra.
Mm.
Men absolut inte mer än så.
Vi ska runda av lite, Anders. För tiden går fort när man
roligt. Det gör ju det.
Ja.
Det var som jag sa till dig tidigare, att ett poddavsnitt, jag tror att det här ska vi kunna prata många gånger om.
Ja, men det finns risk att jag bjuder in dig igen om du vill komma.
Ja.
Men det är så här, ska se, man kan knyta upp säcken lite grann. För vi börjar prata lite om att bägge gjort lumpen.
Mm.
De som inte gjort militärtjänst, som ser det utifrån, så finns ju en massa stereotyper och fördomar. Det är så här, befälet skriker och det är liksom hårt och skoningslöst. Jag måste säga att det ledarskap jag blev utsatt för när jag gjorde militärtjänst var väldigt varmt.
Mm.
Omhändertagande. Vilket går tillbaka till saker du har sagt. Så här, vi begriper att soldaten måste få mat i magen.
Mm.
Soldaten måste få vila.
Ja.
Och att göra militärtjänst är psykiskt krävande. Speciellt om man är... behöver inte gå in på olika befattningar då, men jag var på infanteri, skyttepluton, liksom ute i skogen och kriga. Vart är jag på väg med det här? Jo, jag hade ju tillfällen där jag liksom kände, skit, jag pallar inte det här, jag klarar inte av det här. Då kommer en kapten, så hur fan är det om Sverige här då? Hur är det med det, Sodring? Ja, jag tycker det är tufft, jag fryser och så vidare. Och så får man hand på axeln och så blixar, det här fixar du. Jag tror att du klarar det här. Och jag muckade faktiskt, man får skryta lite, jag fick pris som plutonens bästa gruppchef. Och det tror jag bland annat hade att göra med att när det var krisigt så kom den kapten eller löjtnant handen på axeln och sa, du ska se att det här, du tar igenom det. Så det, för mig är militären, det är klart att det var hårt och kallt och jobbigt. Men också en väldigt fin upplevelse faktiskt.
Ja, men det är det. Och det är ju människor bakom det där skriket också. Det gäller att man skriker på rätt sätt. Alltså skrika kan ju också vara ett sätt att bli hörd. För att det förväntas att höra även när det smäller runt omkring en. Och det kan man väl översätta till vårat arbete idag också. Att även om det mycket påtryckningar runt och allting sånt där, så gäller det att nå fram till organisationen och ge dem ett lugn. Att okej, det smäller här, men det är på mig det smäller. Men ni ska fortsätta att jobba med det ni håller på med, för ni gör rätt saker.
Det där låter som en väldigt bra avrundning, Anders,
ja,
tycker jag. Stort tack för att du tog dig tid. Jag vet att du är upptagen herre. Tack för att du vill vara med och tack för att du tog dig tid.
Ja, tack själv. Det var jätteroligt och som sagt var, det här kan du göra många gånger.
Bra, då kommer det fler intervjuer.
Ja, tack så länge.